Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag måste ta med jackan, lite varmt här inne kanske.
Ja, kan du
ta av en kavaj?
Var det varmt ute förresten eller?
Ja, det är jätteskönt.
Det
stod jag en stund som jag var lite tidigt
ja.
Ute i solen. Alltså underbart, alltså helt fantastiskt.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från Lärda.
Fredrik Hileborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Inledning till etiken. Mitt emot mig, författaren Göran Kolste, välkommen.
Tack.
Idag ska vi prata etik och moral, men innan vi börjar med det så får du gärna presentera dig. Vem du är?
Göran Kolste heter jag, professor, pensionerad professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet.
Fortfarande lite aktiv?
Fortfarande mycket aktiv. På olika mycket sätt. Aktiv. Skriver och är med i olika sammanhang.
Och det här är, vad är det, fjärde upplagan?
Ja.
Den har varit med länge här. Det, ja. Vad är det, din introduktionsbok?
Ja, det är en introduktionsbok till etiken som försöker att ändå gå in på frågorna lite tydligt och ordentligt. Så det är inte bara så att säga på att skrapa på ytan när det gäller vad etik handlar om. Utan också försöka också fördjupa frågor. Men ändå göra det på ett sätt som ska kunna vara tillgängligt för de som är intresserade av ämnet. De som läser om etik, läser en etikkurs i sina olika utbildningsprogram.
Jag tänkte vi kan börja med liksom en grundfråga. Där man pratar ju ofta om etik och moral. Eller pratar ofta, man hör, det brukar nämnas.
Ja,
vi börjar med vad det är för något.
Orden betyder ju egentligen ursprungligen samma sak. Moral kommer från latinet och etik kommer från grekiskan. De betyder sedvänja, båda två. Sen har det ju blivit så att vi försöker göra en distinktion här. Jag försöker göra en distinktion här med att etik handlar med reflektion över moralen. Så att moralen är handlingar, ställningstaganden, etiken är när vi reflekterar över, formulerar principer för, till och med utvecklar teorier för hur vi vill bör handla. Då ägnar vi oss åt etik.
Hur står sig egentligen etik och moral till? För vi har ju också lagar att följa.
Ja, just det.
Till exempel samhällsnormer, lagar, regler och sådär.
Just det. Och så det är klart att vi är ute i ett vakuum, utan vi har ju hela tiden att relatera oss till och fostras in i vissa sätt att se på saker och ting, självklart. När det gäller förhållandet mellan moralen och lagar och rätt och så är det så att moralen täcker ju in så mycket mer av vårt handlande än vad rätten gör. Att säga. Rätten handlar om att vad som enligt lagstiftaren måste så att säga normeras och formuleras regler för. Va? Men vår moral och det som då etiken handlar om är ju så mycket mer av vårt handlande än det. Så att säga. Hur vi förhåller oss till andra människor. Att ljuga, att hamstra, alltså den typen av handlingar som man då kan, inte finns en juridisk regel eller rättsnorm som reglerar, men som ändå har med det mänskliga samvaron att göra, hur vi bör handla, vad som är rätt och vad som är orätt.
Har du någon bra, något exempel på någon så här lite etiskt dilemma vardagligt som man kan stå inför, lite som man kan bara få en...
Ja, ett exempel kan väl vara det här. Om man står i en tid där man tror att det ska bli brist på saker, va? Inför en pandemi som vi ju faktiskt står i mitt nu idag. Så kan man ju ta ställning till, ska jag förse mig själv, det vill säga hamstra saker för att jag ska liksom trygga min egen. Men det blir ju då på bekostnad av andra som inte kommer åt de här varorna. Säger att det kanske är värktabletter och sådana saker. Va? Där är ju så här dilemmat snarare alltså med egenintresset och något sorts mer moraliskt handlande. Alltså.
Då har vi precis, man kan stå inför val och hur man ska agera. Då. Men vi kanske kan nämna några etiska teorier. För de har ju, alltså om man då följer någon av dem så kan ju det hjälpa ens val då helt enkelt.
Ja, precis. Och en etisk teori är precis det, att försöka att ytterst motivera vårt ställningstagande. När vi börjar reflektera över hur vi ska börja handla så vill vi ju göra det på ett genomtänkt sätt. Och då börjar vi alltså tänka, vad är ett genomtänkt sätt? Och det finns ju ett exempel. Nyttomoralen, utilitarismen kallas den då för, som är etisk teori. Här är det då nyttan, maximera det goda kan man säga, är det enda som betyder någonting när vi tar ställning till vad som är rätt och orätt. Och det låter ju en ganska rimlig ståndpunkt förstås. För att vi vill ju alltid att vi ska få leva ett samhälle med mer gott än ont. Så vi vill att vi själva ska bidra till det goda i samhället. Så det här är liksom en intuition som vi har som också kan uttryckas teoretiskt i utilitarismen. Men ibland kan det ju då kan man komma i ställningstaganden där kanske vissa människor offras för den här nyttan. Säg att om vi skulle i en medicinsk beslutssituation vara tvungna att offra vissa personer därför att de mångas lite mindre nytta skulle maximeras. Och då börjar man fundera på, men kan man verkligen offra individer för de många? Och den som menar att man inte kan det, de brukar gå tillbaka till en annan teori som går tillbaka till Kant. Ibland kallas det för kantianism, eller alltså en mer pliktetik som säger att människans värde och människans och respekten för människans rättigheter väger så tungt ibland. Så även om man kan maximera nyttan så är det ändå inte moraliskt rätt, för att det här kan kränka enskilda individers rättigheter och respekten för dem. Så då man är inne på ett annat sätt att resonera. Det finns vissa begränsningar för den här nyttan som diskussionen då går för fullt mellan de här olika ståndpunkterna, och det finns liksom goda argument för båda ståndpunkterna, båda de här huvudteorierna så att säga. Va? Och
det... Så om vi tar det här med hamstringen då, alltså om man utgår från hans teori då, då om vi skulle gå till en mataffär, då skulle vi känna, nej men vänta nu, det är bättre om alla köper lite. Jag kan inte köpa 30 paket. Precis. Och hamstra.
Det går inte att upphöja till allmänlag, för då drar man undan grunden helt enkelt.
För om alla gör det, då går det inte.
Etiken står i konflikt med det rena egenintresset kan man säga. Va? Alltså när vi handlar utifrån egenintresset, då tänker vi inte i moraliska termer. När vi handlar utifrån makt, vår makt, vilket då i politiken ofta kan hända, då kommer det i konflikt med ofta vad som kan vara moraliskt rätt att handla. Så att där finns det också en konflikt mellan moral och makt på ena sidan, och kan man säga moral och egenintresse.
Men skulle du säga att de som i det här fallet hamstrar, de går egentligen mot de här?
Ja, det går inte att motivera för någon rimlig moralisk teori att det ska kunna vara rätt att hamstra, så att säga. Utan det är, och då finns det ju den som säger att men är vi inte så att vi alla är någon sorts egoistiska individer, att vi alltid ytterst ändå följer vårt egen intresse. Och det tror jag inte, så är det inte tror jag alltså.
Men vissa gör väl det mer än andra?
Ja, men om du träffar på den här med liksom 10 burkar med Alvedon i kassen på väg ut, och hyllan är tom, om du frågar den här personen, Kan du motivera hur du gör det här? Varför du gjorde så här? Alltså, vad är det för, hur skulle du kunna ge några goda skäl för det? Då kommer den här personen förmodligen skämmas snarare. Alltså, och inte kunna ge oss någon vettig förklaring. Och det är också en poäng med det här om etiken. Det är att vi vill kunna motivera och rättfärdiga våra handlingar inför andra människor. Och därmed så har etiken väl så stor betydelse för mänskligt handlande som egenintresset. Ofta är det ju en konflikt här, så att säga. Ja, ofta kanske vi då styrs av egenintresset, men vi kan ha svårt att motivera det i efterhand, till exempel, att vi faktiskt handlade på det sättet.
Det är ju rätt spännande att etikområdet också handlar om att vi kan och vill motivera våra val. Men en sån person som kanske springer och hamstrar kanske är rädd eller av känslomässiga liksom, ja, bara det. Roffar åt sig och inte tänker sig för det. Nej, det reflekterar
visst.
Inte.
Nej, visst. Och det är ofta så. Vi handlar utifrån många olika motiv, så att säga. Va? Det rena egoismen eller rädslan för att de ska drabbas av det här, och så handlar vi. Men det är ett sätt som kan ofta vara svårt att motivera inför andra. Och då är det också svårt att... För vi vill ju också kunna motivera vårt handlande inför andra människor, så att säga. Att vi tyckte att det var rätt, det tror jag liksom ligger i. Individ vill göra det, stater vill göra det. Va? Även skurkstater som man kan tala om försöker ju liksom motivera sitt handlande på något sätt inför FN eller inför världsopinionen. Alltså, vi har en behov av att kunna liksom rättfärdiga handlandet. Och det, därför har etiken minst lika stor roll, ska jag säga, för vårt mänskliga handlande eller för det politiska handlandet som andra motiv.
Så och du kan ju göra någonting som är lagligt men det blir omoraligt, så att de placerar dina, om du tjänar mycket pengar och så skriver man sig i Marocko eller vad
det nu är. Det är också en intressant, precis, att vi...
Nej, inte Marocko, men vad är det? Vad
heter? Ja, Caymanöarna eller ja, någon sån här
med låg
skatteparadis.
Ja, precis.
Ja, men det är klart att därför är det också intressant inom det ekonomiska livet. Alltså, det finns, man kan reglera inom en viss område. Man kan inte liksom ha lagar helt som täcker in allt annat. Men det finns någon sorts intentioner bakom lagarna att begränsa så här rofferiet eller sånt där inom ekonomin. Va? Och då kan man tycka att de som och då när man inte riktigt lagar inte riktigt kan täcka in, då kommer moralen in istället, så att säga. Va? Att den här typen av skatteplanering att placera alldeles för att undvika skatt i Sverige, det är, skulle man av moraliska skäl kunna tycka och argumentera emot och tycka att det är svårt att motivera varför gjorde det. Därför att om man tjänar pengar här så har vi kommit överens om att man ska ha en viss beskattning, därför vi måste bekosta våra skolor, våra sjukhus och så vidare med den här beskattning. Och så är det någon som plötsligt dessutom tjänar rätt mycket som drar sig undan det här. Alltså, va? Det blir väldigt svårt att se att det här skulle kunna motiveras på något rimligt sätt. Alltså. Och då faller det tillbaka vid sådana kanske mer grundläggande värderingar som vad som gynnar oss alla, så att säga, om man säger någon utilitaristisk princip eller solidaritetsprinciper eller rättviseprinciper. Rättvisa är ju ett väldigt viktigt begrepp inom den politiska etiken och den ekonomiska etiken, alltså som där man försöker motivera varför den här typen av beteende är felaktigt, till exempel. Eller inte kommer, som kommer i konflikt med.
Precis. Men jag tänker, för att få en överblick, hur brukar du kategorisera de olika teorierna?
Ja, alltså etiken har ju, det ska man kategorisera etiken, så att säga. Det finns etik, något som vi kallar för deskriptiv etik. Man beskriver etiskt tänkande i olika tider och i vår tid, så att säga. Man kan jämföra vilka värderingar som finns i vårt land, till exempel, i något annat land och så vidare. Då är man inom alltså deskriptiv etik. Normativ etik är det området som de flesta av oss ägnar sig åt när man försöker motivera på ett grundläggande filosofiskt sätt vad som är rätt och vad som är orätt, och bygga upp liksom motiveringar för detta. Det är den normativa etiken. Metaetiken är den filosofiska värdeteorin där man reflekterar över sina termer och begrepp som man använder. Och den tillämpade etiken, den fjärde området, är när man går ner, som jag då har jobbat mycket med, på specifika områden inom samhället, typ sjukvård, medicinen, politiken, ekonomin, och titta på och diskutera, analysera etiska frågor i de sektorerna. Det är en kategorisering. En annan kategorisering är, om man får säga, att man befinner sig inom den normativa etiken. Kategorisering mellan olika typer av etiska teorier här. Så att säga. Mm. Det var det jag var inne på förr lite då, att vi har en huvudtradition som är utilitarismen, nyttomoralen, som har som gemensamt att man utgår från att man alltid ska befrämja någon sorts lycka som mål för handlandet och utgår i sin argumentation för det i olika specifika frågor. Det kan gälla djuretik, kan gälla ekonomisk etik, kan gälla politik, etik eller medicinsk etik.
Alltså ens egna nytta eller allas nytta?
Allas nytta, det är ju det som är poängen. Alltså, va? Mm. Den andra huvudteorin då, med sidan om utilitarismen och nyttomoral, är då den, jag kallar för ibland deontologisk etik. Det betyder att man betonar ett annat än nyttan. Och det kan det vara när man sysslar med ekonomi eller politik. Rättvisa som ett sånt begrepp. Alltså, vi måste befrämja rättvisa. Då får man ju fundera, vad är rättvisa? För så måste man liksom utveckla en teori om det. Mm. Det finns ju en del viktiga, intressanta teorier om det.
Pliktetik ligger under deontologisk.
Ja, just det. Pliktetik och deontologisk etik. Det brukar överlappa. Alltså, pliktetik, alltså man har vissa plikter som man följer, så att säga. Så man har kommit fram till att det här är då det är plikter som jag bör följa i mitt handlande, så att säga. Och det är just det som är poängen. Att det är något annat än nyttan, alltså, och lyckan hela tiden som är det enda som styr den. Utan då är det vissa plikter som man kommit fram till. Sen finns det en annan strömning, kan man säga, fora, som också man brukar nämna det samma. Det är ju det som kallas för dygdetik. Och dygdetiken, den fokuserar då inte på vilket som är rätt handling, utan den fokuserar på vad som gör att man blir en god människa, så att säga. Vilka dygder vi ska utveckla och hur vi ska komma att handla rätt som människor, så att säga. Så då blir fokuset snarare på den enskilda personen, snarare än på handlingarna, så att säga. Mm. Enligt ett sådant synsätt så kan man säga att de rätta handlingarna följer lite av att en person är god och har de dygder som är eftersträvat. Dygd kan kännas som ett lite ålderdomligt begrepp, alltså, men karaktärsegenskaper, hur vi vill vara som människor.
Men där kan man väl också utforma sina egna om man tycker det är viktigt?
Ja, det ska man väl egentligen alltid försöka med att fundera på vilken människa jag vill vara, helt enkelt. Det är ju liksom en grundfråga, och det har ju varit alltid en grundfråga för etiken under tiderna. Liksom. Hur vill jag vara som människa? Vad vill jag, vilka handlings... Hur vill jag utvecklas som en människa? Det är ju en väldigt grundläggande existentiell fråga egentligen som det handlar om. Alltså.
Gemene man så här, på gatan tror jag går inte att reflektera så mycket över det här. Utan man, liksom, man gör sina handlingar och man tänker vad som är rätt fel. Eller kanske inte just, i alla fall inte.
Inte de termerna, kanske inte.
Kanske inte kan teorierna till fullo. Men någonstans så handlar man ju folk generellt efter vad de tycker är rätt och fel kanske. Och har någon slags... Eller vilken grund tror du liksom genomsnittspersonen handlar efter?
Ja, alltså det är en bra fråga. Jag är inte moralpsykolog, så jag har inte någon riktigt bra forskning i området. Men jag tror att de flesta människor försöker göra rätt för sig, vill vara goda människor, gärna ställa upp för andra. Jag har en rätt positiv människa, så jag tror att det är så som vi vill vara. Och sen finns det kanske ofta saker som kommer emellan och som gör att vi ändå handlar.
Jag tycker det var ett stycke som jag tyckte var intressant, det här med just det, att ofta när man ställs inför val som kräver snabba beslut, så hinner man ju inte kanske liksom tänka efter. Man gör någonting, men sen i efterhand så tänker man, vänta nu här. Var det här rätt och fel?
Precis.
Det är lite reflektionen.
Just det.
Senare på kvällen eller dagen efter. Eller?
Precis, och det är det som är liksom poängen. Det finns något sånt citat från, jag tror det är Sokrates, va, som säger att det genomreflekterade livet är inte värt att leva. Att vi reflekterar över våra våra handlingar och hur vi är som människor ändå. Och därmed kan vi alltså växa och utveckla det som vi talade om som dygder. Att vi så att säga, kan känna att vi... Och det här är ju något ständigt pågående förstås för oss människor. Och det är ju som vad ska jag säga, människor i förhållande till andra som är i vårt privata liv. Men det är också inom yrkeslivet. Och även inom politiken så skulle jag säga att det finns stor anledning att tänka igenom de här sakerna. Alltså, och en stor del av den etiska diskussionen på senare tid och som engagerat många av oss, det är ju liksom frågan kring vad som är ett rättvist samhälle och kanske för en rättvis värld. Det har jag varit väldigt intresserad av de senaste 15 åren i min forskning. Så att säga, vad global rättvisa kan betyda, vad är det för principer som bör styra våra relationer globalt sett och så är det sådana frågor. Klimatfrågan är ju en sån fråga som verkligen utmanar väldigt mycket våra moraliska handlingssätt.
Men kan du ge exempel på hur det kan skilja sig då? Är det beroende på hur man ser på hur man definierar saker och ting?
Skilja sig på vilket sätt menar jag, tänker du? Alltså klimat...
Ja, vad är ett rättvist samhälle till exempel?
Rättvist samhälle, där kan det ju skilja sig så att man kan tänka sig att rättvist samhälle är ett som enligt vissa teorier då respekterar individers äganderätt till exempel så att säga. Så skulle de som kallar för libertarianer säga att det här är liksom det som är det rättvisa, att vi får styra över oss själva och inte och begränsa liksom statens inflytande så mycket som möjligt. En annan typ av teori säger att nej, men jämlikhet är liksom ett efter vi, alla människor har i grunden samma behov, så därför behöver vi också sträva efter samhället där allas behov kan tillgodoses ungefär i lika hög grad, och då är det någon sorts jämlikhet man strävar efter. Sen finns det en annan väldigt inflytelserik teori nu som formulerades för nu är det faktiskt snart 50 år sedan av en filosof som heter John Rawls som talar om rättvisa betyder när det gäller fördelning att vi tänker på de sämst ställda situationerna, att det är deras situation vi alltid måste ha för ögonen när vi ska fundera på vad som är ett rättvist samhälle. Alltså, de som... Och här förs liksom en pågående diskussion om vilka, och då kan man ha goda eller mindre goda skäl för sina olika ståndpunkter så att säga. Och till skillnad ifrån naturvetenskap och så vidare, det åtminstone normalt finns en etablerad uppfattning som är den rådande så att säga, vad som är, det skiljer lite olika naturvetenskapliga discipliner förstås, hur enig man är, men ändå det finns liksom en, så när det gäller etiken så pågår ju en diskussion där man försöker formulera de bästa argumenten för sin ståndpunkt och så, och vilka konsekvenser en viss hållning får för, alltså vad får, jag till exempel är då ganska kritisk emot till exempel den nyliberala libertarianska rättighetstanken, därför att en del skulle jag säga till ett samhälle som blir väldigt mycket skillnader mellan människor i hur de lever sina liv, skapar konflikter mellan människor, det finns inte utrymme för omfördelning till de som har det sämre ställt och så vidare. Där tycker jag är goda argument mot en sån teori som betonar äganderätten väldigt starkt. Det är så som de här argumenten, som den här diskussionen pågår så att säga.
Just det. Så att om vad vi säger då i praktiken, om jag skulle ha den hållningen att jag tycker att äganderätten är att den ska vara stark, att den är viktig. Då kanske det får till följd att jag till exempel tycker att man ska, inte vet jag, sänka skatterna och så vidare. Alltså det gör att jag... men om jag istället tycker att rättvisa är något annat,
en annan politisk konsekvens av det.
Ja, precis.
För
någonstans så bottnar det får ju mynna ut i beslut då.
Just det. Och då är det väl inte så, tycker jag heller, att man ska säga att ja, men här är det så att säga, alla är ungefär lika goda kolsupare, det finns som alla dessa teorier har, utan här finns det alltså mer eller mindre goda teorier skulle jag hävda. Alltså bara det att diskussionen pågår hela tiden och det är liksom svårt att komma fram till liksom det här knockout-argumentet, men jag skulle vilja säga att man kan goda skäl säga att den här nyliberala äganderätt ser att det är en oriktig teori. Alltså, därför att den håller inte vid närmare granskningen skulle jag säga. Men då skulle förstås företrädare för dem komma att säga att nej, men de här, din argument heter övertygar inte. Men det förs en sån hela tiden på en sån diskussion inom det här området, vilket är ju väldigt spännande.
Ja, men i många fall, det finns ju många gånger som saker och ting lite grann krockar, för att mina rättigheter, om jag hela tiden liksom kan ju någonstans också, ska man säga, kväva någon annans rättigheter. Visst, kan krocka.
Visst, och det är ju ett problem förstås. Alltså, om äganderätten skyddas för att, så har en filosof som heter Amartya Sen, som är och ekonom och filosof, kritiserat just den här teorin utifrån till exempel Indien som ett exempel. Som vi säger att man respekterar äganderätten, men den innebär då att den grundande rätten till överlevnad eller till minimal hälsa som då är hotad i Indien kommer att liksom inte kunna realiseras, så visar ju det att en sån här teori håller inte, så att säga, i praktiken. Alltså, de många människornas grundläggande behov av överlevnad kommer inte att kunna tillgodoses. Och så kan man säga att trots att då skulle jag som företrädare och som äganderätt säga att men äganderätten respekteras ju, alltså är detta ett rättvist samhälle. Men det blir absurt, så att säga. Va? Och det är ju så diskussionen ofta går, alltså våra moraliska intuitioner, kan vi verkligen se att det är ett rättvist samhälle när vi ser att människor ligger på gatorna och svälter ihjäl, så att säga. Nej, det kan vi inte säga, Amartya Sen, och i sin invändning här. Och så att det på det sättet ungefär argumentationen går till, alltså inom det här området.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag tänkte på det här med också, för det kan ju vara vad man bör prioritera, vad som så att säga går först, vad går före. För att,
Och det är väl en sån sak som den här, om vi talar om rättvisa och ett goda samhälle, tänker
ja,
jag
nu, till exempel. Så, ja,
alltså för det är klart att den frågan är intressant, för att om vi talar om samhället fortfarande, ska vi säga att om vi följer en roll, så kan man säga att det först går de sämst ställda situation. Det är de som vi måste på något sätt stötta i första hand. Sen kan vi, när vi väl har kommit, de har kommit upp igen, då kan vi titta på andra intressen, så att säga, för att tillgodose. Va? Det kan vara att satsa saker på, ja, vad ska vi säga, konsumtion eller vad vet jag. Men alltså att det är någon sån prioritering när det gäller. När det gäller den enskilda individen kan man ju också ställa, vad går först? Ja, det beror på vilket samhälle vi lever i. Det finns ju en viktig diskussion också när det gäller den, alltså att först går att så här, skydda den som vi ser utsatt på något sätt. Va? Och det finns ju en del intressanta studier just när det gäller auktoritära regimer under krig eller under förtryck. Jag citerar ju en del filosof som heter Jonathan Glover, som har skrivit en bok som heter Humanity, A Moral History of the 20th Century, som beskriver hur människor handlar i väldigt knepiga situationer, alltså där man är utsatt för förtryck, koncentrationsläger, krig, Nazi-Tyskland, Sovjetunionen och så vidare. Och så, vad är det där som gör att en människa håller en, kan hålla sin moral så att säga högt och så. Vad är det, vilka typer, vilka människor var det som så att säga, kunde motsätta sig och försöka, orkade stå emot? Vilka människor var det som följde de här regimerna och utförde brotten så att säga? Vad är karaktär, utmärkte de människorna? Vilka var det som var de här som åskådarna som visste vad som hände men inte vågade ingripa? Så den typen av reflektionen är ju väldigt viktig för att lära oss mer om hur människor fungerar och hur vi själva fungerar i såna här situationer där det kan bli, där vi kan bli, och det kan ju vi ju utsätta, eller det kan vi ju hamna i även i ett samhälle som vårt i speciella kontexter till exempel, alltså på arbetsplatsen eller inom studentgrupp eller så, att vi liksom måste ställa oss upp för att inte liksom vara med om saker som vi inte skulle kunna stå för.
Så blir man väldigt, följer pliktetiken och bara följer
ja, just order. Det. Men pliktetiken är ju inte så där att, alltså det finns väl någon sån fyrkantig pliktetik och så att vi ska följa vissa plikter och liksom inte reflektera, utan den är ju också väldigt reflekterande. Så vilka plikter gäller i den här situationen till exempel. Det kan ju vara väldigt svårt att avgöra, men vad är det för... Och det är klart, det är två frågor på ett sätt som säger först att vi inser att vi måste handla så att säga. Och jag försöker börja lite i boken. Alltså, vad är det som krävs för att vi faktiskt ska som människor se att vi står inför en moralisk utmaning? För det tror jag de flesta sagt, att ondskan kommer sen ofta av att människor snarast inte uppfattar att de står inför en moralisk valsituation, snarare än att de har en illvilja att handla av goda, onda avsikter så att säga. Att ondskan kan få breda ut sig därför att vi inte liksom uppfattar att vi står inför ett moralisk utmaning. Och därför så tar jag upp lite exempel här om vi kan... Det finns ett intressant experiment till exempel av Stanley Milgram som innebar att man samlade ett antal personer som skulle sitta som försökspersoner och se till att ett antal studenter i ett annat rum svarade rätt på den här frågan. Och när de inte svarade rätt så fick de en liten elektrisk stöt. Och enligt de här experimenten som utfördes väldigt många gånger så var det typ 75% av de som deltog, åtminstone 70, som fortsatte att dela ut de här stötarna fast de märkte att de var faktiskt skadade. De hörde att de skrek från det andra rummet ända tills då denna professor Milgram stängde av försöket, slutade. Det berodde förmodligen på att de ville göra som alla andra så att säga, vågade inte se att de gjorde någonting som var bestialiskt egentligen i den här situationen, men för alla andra fortsatte ju på samma sätt så att säga. Betydelsen av, som jag betonade, inlevelseförmåga som en mänsklig egenskap som vi har och medvetenhet om att vi faktiskt måste ta ställning och vara liksom lyhörda i de här sammanhangen. Det är ju liksom det första steget. Sen kommer det andra, är ju hur vi sen ska handla så att säga. Och det är där vi kan få hjälp kanske av den här typen av reflektion. Alltså att vi har försöker fundera på vad är det som leder till bästa lycka i den här situationen, eller vad är det för plikt som vi skulle följa i den här situationen så att säga. Men vi måste ju först upptäcka att vi står inför en moralisk valsituation.
Precis. Vad är skillnaden egentligen om jag säger att du handlar omoraliskt mot att jag säger att du handlar oetiskt?
Ja, omoraliskt kan väl vara att jag handlar på ett moraliskt felaktigt sätt. Oetiskt skulle jag säga att du inte har tänkt igenom ditt handlande. Du handlar liksom inte ogenomtänkt helt enkelt. Alltså, men det där som sagt är inte alldeles glasklar distinktion som inte alltid används. Men möjligtvis skulle man kunna säga så.
Och det var som du sa innan, att om man väl så att säga, man tar, om någon blir tagen på bar gärning, om varför gjorde du så där, så är det ofta ganska svårt att motivera. Ja, de vet det. Väl att det... Precis. När den tänker efter att ja, okej, okay, det där
och
kanske
det där kan vara precis ogenomtänkt helt enkelt.
Ja.
Man bara, ja, men jag måste ju ha den här de här smärtstillande medel. Jag måste ju ha det för att jag vet att det har det fortfarande. Man hade tänkt på att man då liksom, att andra inte får del av det så att säga.
Nej.
Man väl upp får frågan så upptäcker man, ja, men det här kanske inte alls var särskilt bra gjort egentligen.
Mm.
Får man förhoppningsvis insikten om att det här, så här bör man inte göra.
Eller att folk gör saker när de tror att inte alla ser. Eller?
Det är också en intressant sätt att, visst, och det finns ju också psykologiska studier som visar att vi ibland smyger med, när vi inte blir upptäckta så att kan vi göra saker som vi inte skulle ha gjort om vi hade strålkastare på oss.
Mm.
Men det beror ju också på att då skulle vi, egentligen skulle vi inte vilja handla på det sättet. Alltså när vi ställs inför den här frågan, varför gjorde du så då? Ja, då börjar man liksom tänka sig, nej men det här, en sån människa vill jag inte vara. Så.
Nej.
Så att,
Precis. Har du något klurigt så här dilemma som man som privat eller som individ kan ställas inför? Där man kan kanske använda sig av någon resonemang från de teorierna?
Man kan väl säga att klimatfrågan är ju väldigt, vad ska jag säga, utmanande för oss. Det handlar ju ofta nu om vi väljer att maximera vår omedelbara nytta, kan man säga, genom att på enklaste sätt transportera oss, flyga till Medelhavet för bad och så vidare. Eller om vi på något sätt långsiktigt kan vara medvetna om konsekvenserna av vårt handlande och säga att nej, men då avstår vi från det därför att vi vet att det här leder till Så på lång sikt så negativa konsekvenser. Alltså så välja att semestra i Sverige istället, eller att cykla istället för att ta bilen. Och så det är klart att det är många sådana här moraliska val vi ställs inför som vi kan reflektera över. Så att säga.
Ja, inte minst inom näringslivet. Man kan ju så att säga generera inkomster och...
Precis.
Mot att det står mot miljön,
ja,
till exempel.
Visst. Och där behövs det ju då regleringar, förstås lagstiftning, om nu samhället ska ta ett ansvar för hur de här konsekvenserna blir. Men det finns ju också, som vi sa, ett område för moralen här förstås. Alltså att ett företag kan självmant välja att nej, men vi använder oss inte av den här typen av teknik. Eller vi gör inte de här sakerna därför att det inte är bra för miljön till exempel, eller inte bra för klimatet, utan då begränsar vi oss. Och sen ställs vi inför konkreta val som där politikerna ändå får ta ställning, eller där ibland domstolarna tar ställning också som sådana här frågor. Men exempel visar väl också att de moraliska dilemmana och etiken handlar om egentligen alla aspekter av våra liv så att säga. Den politiska och den privata och den professionella och så vidare. Så det är liksom ett ämne som...
Men och det egentligen etiket bidrar med, det är ju liksom att reflektera över de
just
här
liksom,
ens val och frågor.
Precis.
Kan man säga.
Ja, det kan man göra. Så att vi kommer att förhoppningsvis handla lite mer både medvetet och genomtänkt. Alltså. Medvetet på det sättet att vi upptäcker att vi står inför sådana här valsituationer, och mera genomtänkt därför att vi då också vet vilka principer vi vill handla utifrån så att säga. Och det är det som är liksom etiken, den normativa etiken kan ge oss grund för.
Ibland brukar jag tänka så att hur skulle det se ut om alla gjorde så där som du? Alltså om vi tar exempel åka tunnelbana, om du sitter med en högtalare och spelar musik, hur skulle det se ut om alla här satt med en högtalare och spelar musik? Men det funkar ju inte.
Nej, just det. Och det är väl typiskt det kantianska sättet att resonera. Alltså, skulle jag vilja upphöja till en allmän lag att alla sitter
och gör så.
Det går
inte.
Nej, det går inte. Så att därför så, det är också en bra handlingsprincip så att säga.
Men en sån person har ju egentligen inte reflekterat över sitt eget handlande då?
Nej, det kan man ju säga. Han har inte tänkt sig in i vad det här betyder för alla andra och hur det skulle uppfattas själv. Så det är väl en bra handlingsprincip att tänka igen. Hur skulle jag vilja att alla handlade i den här situationen? Och utifrån det så att säga styra mitt eget handlande utifrån den frågan.
Ja. Du pratar ju också om det här med, om vi tar exempelvis mänskliga rättigheter som alla länder säger, ja men det låter bra. Men sen är det ju inte alla riktigt som man kan säga följer det. Eller?
Nej, just det. Mänskliga rättigheter är ju ett kapitel som handlar om. Efter mänskliga rättigheter har ju blivit någon sorts moralisk agenda kan man säga efter andra världskriget då, som man har som måttstock för hur stater ska handla och bete sig. Och då är det ju som du säger att mänskliga rättigheter är ju något som inte, även man skrivit under FNs deklaration mänskliga rättigheter, och det handlar ju då om att varje människa har vissa grundläggande rättigheter för att leva någorlunda goda liv. Frihet, yttrandefrihet, även rättigheter till basbehov tillgodosedda, att politiskt organiseras, religionsfrihet, asylrätten till exempel, en mänsklig rättighet, att man har rätt att söka asyl. Och sen så vet vi ju att olika länder inte lever upp till de här rättigheterna på det sättet som de skulle göra enligt FN-stadgan. Och då kan man säga att det här är ändå en viktig tanke, att det finns den här typen av rättigheter som man kommit överens om. För då har man ju också hela tiden någon som möjlighet att kritisera de som bryter mot det, så att säga. Det blir liksom en ganska, vad ska jag säga, robust grund för kritik av staters handlande när man märker att men du har ju lovat att det här ska respekteras, nu gör du ju inte det, så att säga. Hur kan du motivera det? Stater har ju som sagt behov av att motivera sitt handlande, så på det sättet har ju mänskliga rättigheter en funktion som en annan sak som jag skulle kunna tänka sig som vi säger någonting om boken, det är ju det som jag har tagit upp i senaste upplägget, nämligen sporten och sport och etik, som jag eftersom jag själv är lite sportintresserad tycker det var ganska kul att skriva om just det där avsnittet också, för att idrotten är också ett sån verksamhet som väldigt många människor är engagerade i, som bygger väldigt mycket på en del etiska principer, så att säga. Som handlar om fairness, brukar man säga på engelska ibland, så att vara rättvis i mening, alltså va? Att man följer vissa regler för handlandet, det finns regler som reglerar att man ska spela fotboll, det finns regler för att reglera, varje idrott har ju sina speciella regelsystem. Den är också, kan man säga, ifrågasatt och hotad när man börjar ifrågasätta de här reglerna, som ju har liksom en moralisk karaktär, kan man säga. Varför ska man inte filma i fotboll och lura till sig en straff? Och det är därför att det här liksom är ett sätt att bryta mot att den här rättvisa principerna för hur fotboll ska spelas, så att säga. Och när man väl börjar, vilket man har, tycker jag, gjort allt för mycket nu innan fotboll, börja tubba på de här reglerna som gäller för till exempel filmning eller för att lura till sig en frispark, då undergräver man, så att säga, själva idrotten, så att säga, och dess existens. Så det är ganska uppenbart hur etiken har relevans här. När man till exempel ser att en viss sport börjar, allt fler börjar dopa sig till exempel, och på det sättet använder sig av medel som är otillåtna och som gör att man alltså den här likheten mellan utövarna av sporten alltså inte riktigt gäller längre. Cykel är ju sån sport kanske framförallt, när det skapar orättvisa därför att de som har dopat sig lyckas vinna massa lopp. Ja, då undergrävs hela tilltron till denna cykelsport, vilket den har gjort i praktiken också. Det är mycket färre som är intresserade av det här, därför man vet att men här är det så mycket fusk som finns. Alltså, så att det där är att hålla sig, det kanske gäller inte bara för sporten utan gäller kanske för ett samhälle stort också. Att när det blir allt för vanligt och att man...
Att övergå till fusk. Som...
Övergå till fusk som drivkrafter, så ifrågasätts hela den här... tilltron till den här verksamheten man är inne i. Om det är en idrott, eller ett samhälle, eller ett företag, eller vad som helst, så blir det liksom en... Så därför så finns det, även om moralen och de här moraliska principerna är motiverade av sig själva, så att följa, så finns det också någon sorts på sikt egen intresse hos verksamheten att man följer det. Det är samma sak med ett företag som inte liksom, så systematiskt börjar bryta mot den här typen av principer. Vi har ju aktuella exempel. Ericsson till exempel som har haft en massa korruptionsaffärer. Hela tilltro till företaget undergrävs. Volkswagen är ju kanske det bästa exempel. Volkswagen är hur de manipulerade de här när det gällde utsläppen av det här miljöutsläppen. Mm. Alltså, va? Mm. Då undergrävdes ju hela tilltron till detta företag. Alltså. Så det finns någon sorts egenintresse hos både idrotter, verksamheter, företag att följa sådana här regler.
För man kan ju också argumentera för att nej, men det är ju, alla fotbollsspelare har samma möjlighet.
Ja visst, men nu är det så att en del fotbollsspelare tycker att det är viktigt att man håller på de här reglerna. Mm. Medan andra har mindre sådana övertygelser. Och därmed så skapas det någon sorts orättvisa i fotbollen på det sättet. Så att säga. Och sporten så att säga mår väl dåligt av om det sprids till alla. Därför att då kommer man liksom bara försöka fuska sig till sina vinster. Och det är liksom inget som man...
Just, och därför blir också motåtgärden att man har blivit att man kan få gult kort för att man filmar.
Just det, så det är ju ett sätt att mota detta, ja. Mota detta va? Att öka tilliten till att det här faktiskt stäv, liksom, man hindrar det här.
Precis, ja. Just det. Så att det är samma sak där då egentligen inom idrotten, att det finns en viss... Man kan agera omoraliskt där också, så att säga. Alltså, du är innanför reglerna, men det är lite...
Innanför reglerna så gäller det liksom att om man precis, och det är därför vi behöver ha domare på planen som försöker upprätthålla de här principerna så att säga. Och att ja, det finns ju ett väldigt känt exempel som jag tar upp i boken på när Barcelona som skulle då försöka kvalificera sig till finalen i Champions League för ett par år sedan, när en av deras spelare kastade, de var tvungna att vinna med, jag tror det var 5-1 över motståndaren som var Paris Saint-Germain, PSG. Och när han då, den spelare, kastar sig in inom straffområdet, filmar till sin straff. De leder med 4-1, de skulle behöva vinna med 5-1. Och han får den här straffen därför att domaren missar det här. Och de lyckas vinna med 5-1. Så har man alltså då lurat till sig, kan man säga, en seger här alltså som... Och det här var ju väldigt många som reagerade mot. Alltså det är lite ett bra exempel på hur det här kan...
Omoraliskt.
Ja visst, på moral. Men sen undergrev också tilltron till ett lag som Barcelona som de flesta ändå uppskattade väldigt mycket. Ja, uppskattar kanske fortfarande. Men det här hände ju, men det är ett ganska bra exempel alltså, när det här hände.
Mm. Exakt. Ja, men det är egentligen samma liknande sätt om en... bankchef gör något lagligt fast omoraliskt. Så
undergräver det också förtroendet för den bankchef och för det företag som, och den bank som han representerar då, samtidigt.
Precis. Spännande. Ett stort ämne, och jag rekommenderar boken. Vi har hunnit skrapa lite på ytan i alla fall. Om man lyssnar på det här och vill... kanske komma i kontakt med dig, kanske ställa någon fråga. Mm. Kan man göra det på något sätt?
Kan man göra det. Man kan skriva ett mejl till exempel. goran.kolsten@liu.se.
Tack för att du var med i podden.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.